Kapitel 23. Avsked. När Ninive kommit tillbaka till vagnen bytte hon om till en anständig klänning, irriterat muttrande över att behöva knäppa upp en uppsättning knappar och knäppa en annan utan hjälp. Den enkla, grå ylleklänningen, fin och välskräddad utan att vara utstuderad, skulle passera oförmärkt var som helst. Men den var avgjort varmare än den blå. Inte desto mindre kändes det skönt att vara anständigt klädd igen. Och på något sätt underligt, som om hon hade på sig för mycket kläder. Det måste bero på värmen. Sen la hon sig hastigt på knä framför den lilla tegelspisen med plåtskorstenen och öppnade järnluckan innanför vilken deras värdesaker låg. Den vridna stenringen hamnade strax i hennes bältespåse där Lärns tunga sigillring och hennes ormring i guld redan låg. Det lilla förgyllda skrinet med smyckena som Amathera hade gett henne la hon i läderränseln där hon förvarade örterna som hon tagit hos Rhonda Macura i Mardesin och den lilla morten som hon använde för att bereda dem. Hon plockade hastigt genom örtpåsarna, bara för att påminna sig om vad de innehöll, från allomhela till den vidriga fårtungeroten. Deras gåvobrev hamnade också där, liksom tre av de sex börsarna. Ingen av dem var lika trint som innan de betalat för menageriets färd till gelden. Luca brydde sig kanske inte om sina 100 marker, men han hade inte hyst några skrupler om att ta betalt för sina omkostnader. Ett av breven som gav dess bärare rätt att göra vad hon än önskade i den ärmelintronandes namn fick göra ringarnas sällskap. Samara hade bara nåtts av vaga rykten om oroligheter i Tervallon, så hon kanske kunde få användning för brevet trots att det var undertecknat av Joan Sange. Det mörka träskrinet lämnade hon där det stod intill de tre återstående börsarna och den grova jutesäcken med Erdamen som hon sannligen inte hade någon lust att röra vid, och silverpilen som Elaine hade hittat natten då Ninive haft sitt katastrofala möte med Mogadin. Hon betraktade fundersamt pilen och tänkte på Mogadin. Det var bäst att göra vad de kunde för att undvika henne. Det måste det vara. Jag har besegrat henne en gång. Och nästa gång hade hon blivit upphängd som en saltad bog i en visthusbod. Om det inte varit för Birgit. Hon gjorde sitt eget val. Det var vad kvinnan själv hade sagt och det var sant. Jag skulle kunna besegra henne igen. Det skulle jag. Men om jag misslyckades. Om hon misslyckades. Allt detta var undanflykter för att slippa tänka på skinnbörsen som låg instoppad längst in i spisen. Och likväl var det precis lika illa att tänka på att än en gång besegras av Mogadin som på vad som låg i börsen. Hon tog ett djupt andetag, sträckte varsamt in handen och lyfte ut börsen i dragrämmarna. Genast insåg hon att hon haft fel. Det var som om hennes hand översköljdes av ondska, starkare än någonsin. Som om den svarte verkligen försökte bryta sig ut inifrån Coendilar-sigillet. Det hade varit bättre att ägna en hel dag åt funderingar över att besegras av Mogadin. Det var en outsägligt stor skillnad mellan tanke och verklighet. Känslan måste vara inbillning. I Tanshiko hade hon inte känt den. Men hon önskade att hon kunnat låta Elaine bära sigillet också. Eller lämna det där det var. Sluta med de där dumheterna, intalade hon sig. Det håller den svartes fängelse stängt. Du låter bara din fantasi skena iväg med dig. Likväl släppte hon börsen på den röda klänningen som Luca låtit sy, som om den varit en död råtta, varefter hon virade in den och knöt åt ordentligt, med påtaglig brådska. Hon stoppade in det röda sidenpaketet i mitten av ett klädbylte som hon skulle ta med sig, omvirat med hennes grå resmantel. Det räckte att komma ett par tum från sigillet för att förnimmelsen av tungt, dystert mörker skulle försvinna. Men hon ville fortfarande tvätta handen. om hon bara inte hade behövt veta att det låg där i knytet. Hon var verkligen dum. Elaine skulle skratta åt henne. Och Birgitte lika så, med all rätt. Till sist blev det två knyten av de kläder hon ville ha med sig. Och hon grämde sig över varenda tråd hon var tvungen att lämna kvar. Till och med den urringade blå sidenklänningen. Inte för att hon någonsin skulle vilja bära någonting liknande igen. Den röda klänningen tänkte hon inte ens röra vid förrän hon kunde överlämna hela paketet till en HD i Chalidar. Men hon kunde inte låta bli att lägga ihop priset för de kläder, hästar och vagnar som de övergivit sedan de lämnade Tanchico. Och täckvagnen och tunnorna med tygfärg. Till och med Elaine skulle ha grinat illa om hon tänkt på det. Den unga damen trodde att hon alltid skulle hitta pengar i sin börs när hon stoppade ner handen. Ninni höll fortfarande på med det andra knytet när Elaine kom tillbaka och under tystnad bytte till en ljusblå sidenklänning. Under tystnad, utom när hon fick sträcka sig bakom ryggen för att knäppa knapparna. Ninni skulle ha hjälpt till om Elaine bett henne. Men eftersom hon inte gjorde det nöjde sig Ninni med att titta efter blåmärken medan Elaine bytte om. Hon trodde sig ha hört ett skrik strax innan Elaine kom in och om Elaine och Birgitte slutligen hade farit ihop på allvar. Hon var inte helt säker på att det gladde henne att inte hitta några. En flodbåt skulle på sitt sätt vara precis lika trångbod som vagnen och det skulle sannligen inte vara trevligt om de båda kvinnorna var i luven på varandra. Å andra sidan skulle det kanske ha hjälpt om de fått avreagera sig lite av sitt förfärliga humör. Elaine sa inte ett ord medan hon samlade ihop sina egna tillhörigheter. Inte ens när Ninni nog så vänligt frågade vart hon hade tagit vägen när hon for iväg som om hon satt sig på en tistel. Det enda svar hon fick var en högdragen min och en kylig blick som om flickan redan satt på sin mors tron. Ibland var Elaine ännu tystare på ett sätt som sa mycket mer än hon kunnat uttrycka med ord. Hon hittade de tre återstående börsarna men stannade upp innan hon tog dem och temperaturen i vagnen sjönk betydligt trots att börsarna bara var hennes rättmätiga andel. Ninni var trött på att höra allt tjat om hur hon snålade med pengarna. Kvinnan kunde gott få se mynten rinna bort och begripa att det inte skulle komma några nya på ett tag. Men när Elaine såg att ringen var borta och att den mörka trälådan stod kvar, Elaine tog lådan, öppnade locket och studerade dess innehåll med putande läppar. Det var de två andra Cheer and Grill som de hade fört med sig från Cheer. Det ena var en liten rund järnskiva med en spiral tätt ingraverad på vardera sidan. Det andra var en smal platta i någonting som liknade bärnsten men var hårdare än stål. 5 tum lång och med bilden av en sovande kvinna på något sätt graverad inuti. Båda kunde föra en till Tell Aaron Riord, men inte lika lätt och lika bra som ringen. För att använda dem krävdes det att man ledde ande, den enda av de 5 krafterna som gick att leda i sömnen. Ninni hade tyckt att det inte var mer än rätt att låta Elaine få dem eftersom hon själv hade tagit hand om ringen. Elaine stängde skrinet med en skarp smäll, stirrade på henne med fullkomligt uttryckslös min och stoppade slutligen in lådan i ett av sina bylten tillsammans med silverpilen. Hennes tystnad var öronbedövande. Utanför hade männen gjort sig klara. De muttrade för sig själva och kastade otåliga blickar på henne och Elaine. Det var knappast rättvist. Gallard och Uno hade inga förberedelser att göra. Tom hade flöjten och harpan på ryggen i deras läderfodral tillsammans med ett litet knyte och Julian med den naggade svärdsbräckaren vid bältet och staven i handen bar ett ännu mindre prydligt hopknutet bylte. Män kunde gå i samma kläder tills de ruttnade. Naturligtvis var Birgitte också redo med bågen i hand, kogret vid höften och ett knyte inslaget i en mantel vid sina fötter. Inte mycket mindre än ett av Elaines. Ninive skulle inte bli förvånad om hon hade med sig Lukas klänningar. Men det som fick henne att haja till var vad hon hade på sig. Hennes delade kjol kunde lika gärna ha varit ett par pösiga byxor av det slag hon burit i Tell Aaron Riord. Bortsett från att de tonade mer åt guld än gult och inte var hopsnörda vid ankeln. Den korta blå rocken var skuren på precis samma sätt som den hon haft förut. Mysteriet med varifrån kläderna hade kommit fick sin lösning när Clarine kom skyndande med en ursäkt för att hon var så sen och ytterligare två kjolar och en rock som Birgitte fick stoppa in i sitt knyte. Hon stannade för att säga hur ledsen hon var att de lämnade menageriet, och hon var inte den enda som lämnade packbestyren några minuter. Aludra kom och önskade dem på sitt karaktäristiska Terrabornmål en trygg resa, vart de nu än var på väg, och gav dem ytterligare två askar med eldstickor. Ninive stoppade dem i ränseln med en suck. Hon hade varit noga med att lämna de andra kvar, och Elaine hade skjutit dem längst in på hyllan bakom en påse bönor när hon trodde att Ninive inte tittade. Peter erbjöd sig att hjälpa till att eskortera dem till floden och låtsades att inte lägga märke till sin hustrus oroade min. Det gjorde även bröderna Chavarna och Kin och Barry, jonglörerna. Men Ninive sa att det inte behövdes. Peter såg fundersam ut medan de andra knappt kunde dölja sin lättnad. Hon var tvungen att prata fort, för Gallad och de andra männen såg ut att vara på vippen att ta emot anbudet. Förvånande nog gjorde även Lartell ett kort besök, försäkrade att hon skulle sakna dem, log och såg på dem på ett sätt som tydligt visade att hon gärna bar packningen åt dem om de kom iväg fortare då. Det förvånade Ninive att Sarandon inte kom, fast på sätt och vis var hon glad över det. Må så vara att Elaine trivdes utmärkt i kvinnans sällskap. Men sedan Ninives sammandrabbning med henne kunde hon inte känna sig riktigt väl till mots när Shonshen-kvinnan var i närheten. Kanske än mer därför att Sarandon inte visade några tecken på att vara besvärad. Sist i raden var Luca själv som tryckte en handfull ömkliga vissna vildblommor i Ninives hand. Ljuset vete var han hade hittat dem. Samtidigt som han betygade henne sin eviga kärlek, gav henne överdådiga lovord för hennes skönhet och dramatiska löften om att hitta henne igen om han så finge resa till världens ände. Hon visste inte vilket som fick henne att rodna mest, men hennes iskalla blick utplånade Julians flin och Unos förbluffade uppsyn. Vad Thom och Gallad än tänkte så var de tillräckligt visa för att inte ge uttryck för det. Hon kunde inte förmå sig att se på Birgitte eller Elaine. Det värsta var att hon var tvungen att stå där och lyssna med de vissnande blommorna slokande över handen och kinder som bara blev rödare. En utskällning skulle förmodligen bara ha äggat honom att försöka ännu ihärdigare och ge de andra än mer att tissla om än de redan hade. Hon kunde knappt hålla tillbaka en lättad suck när den enfaldige narren gick, bugande och elegant svängande med kappan. Med blommorna i handen trampade hon i förväg så att hon slapp se de andras ansikten och makade ilsket sina knyten till rätta när de ville hamna på sned. När hon så kommit runt tygstängslet, utom synhåll från vagnarna, slängde hon de stackars blommorna till marken med sån kraft att Ragan och resten av kinarvierna, som hukade i en skara halvvägs över ängen, tittade på varandra. Var och en av dem hade ett knyte invirat i en filt på ryggen. Lite, naturligtvis. Tillsammans med svärdet. Men dessutom hade de hängt på sig så många vattenflaskor att det skulle räcka i flera dagar. Och en tredjedel av dem hade en kittel eller gryta dinglande någonstans i packningen. Utmärkt. Om det skulle lagas mat kunde de få göra det. Hon väntade inte på att de skulle bestämma sig för huruvida det var tryggt att komma i närheten av henne, utan klev ensam iväg mot jordvägen. Orsaken till hennes ursinne var Valen Luca. Att förutmjuka henne på det viset. Hon borde ha slagit honom i huvudet och den svarte kunde ta vad de andra trodde. Men måltavlan för det var Lan Mandragoran. Lan hade aldrig gett henne blommor. Inte för att det spelade någon roll. Han hade uttryckt sina känslor med ord som var djupare och innerligare än någonting Balan Lucan någonsin skulle kunna åstadkomma. Hon hade menat varje ord hon sagt till Luca. Men om Lan sagt att han tänkte bära iväg någon skulle han inte ha låtit sig stoppas av några hot. Inte heller skulle det hjälpa att använda kraften om hon inte hann göra det innan han förvandlade både hennes knän och hjärta till gelé med sina kyssar. Men det hade varit fint med blommor, sannoliken finare än ännu en redogörelse om varför deras kärlek var hopplös. Män och deras ord, män och deras heder. Så han var vigd till döden minsann. Han och hans enmans krig mot skuggan. Han skulle leva, han skulle gifta sig med henne. Och om han trodde annorlunda tänkte hon minsann se till att han tog reson. Det enda lilla bekymret var hans band till Moraine. Det var så hon kunde skrika högt. Hon hade hunnit gå kanske 100 steg längs vägen när de andra kom i fatt och slöt upp med sneda blickar mot henne. Elaine bara fnös, allt medan hon kämpade med de båda stora knytena hon bar på ryggen. Hon måste förstås ta med sig allting. Birgitte däremot låtsades prata för sig själv där hon gick, fast det inte var svårt att höra hennes frammuttrade ord om kvinnor som rusade och stadligt karpanska flickor som hoppade från en flodklippa. Ninive ignorerade de båda två. Männen spred ut sig kring dem. Garlad tog täten, flankerad av Thom och Julian, medan kinarierna gick i två led, ett på var deras sidan av kvinnorna. Med vaksam blick mönstrade de varje vissnad buske, varje fördjupning i marken. Ninive kände sig dum där hon gick mitt bland dem. Man kunde tro att de väntade sig att den här plötsligt skulle skjuta upp ur marken. Man kunde tro att hon och de båda andra kvinnorna var helt hjälplösa. Särskilt när kinarierna utan ett ord följde Ornos exempel och drog sina svärd. Det fanns inte en mänsklig varelse inom synhåll och till och med kåkstäderna verkade övergivna. Gerlats svärd förblev i sin skida, men Julian höll sin tunna stav i ett fast grepp istället för att använda den som vandringsstav. Och i Thoms händer dök upp knivar för att sedan försvinna igen utan att läkaren verkade medveten om vad han gjorde. Till och med Birgitte la en pil mot bågsträngen. Ninive skakade på huvudet. Det skulle allt få vara en järv pöbelhop för att våga sig i närheten av det här sällskapet. Sen kom de fram till Samara och då började hon istället önska att de tagit emot Petras erbjudande och bröderna Chavarnas och alla andra hon kunnat hitta. Portarna stod öppna och obevakade och 6 tjocka rökpelare steg upp ovanför de grå stadsmurarna. Gatorna innanför var tysta och tomma. Glassplitter från krossade fönsterrutor knastrade under deras fötter. Det var det enda ljud som hördes, frånsett ett avlägset surr, som om väldiga getingsvärmar var spridda i staden. Möbler och kläder låg strödda på gatorna tillsammans med grytor och skålar, utslängda från butiker och bostadshus. Det var omöjligt att veta om det var plundrare eller flyktingar som tappat dem där. Det var inte bara föremål som råkat illa ut. På ett ställe hängde en död man halvvägs ut genom ett fönster, slapp och orörlig, i elegant, grön sidenrock. På ett annat ställe dinglade en hängd kar klädd i trasor från takskägget ovanför en plåtslagarverkstad. Ibland när hon kastade en blick ned längs någon gränt eller tvärgata skymtade hon vad som kunde ha varit högar med ratade kläder. Men hon visste att det var någonting annat. Genom en dörröppning där den sönderslagna dörren hängde på ett enda gångjärn syntes små eldslågor som dansade upp för trädtrappan innanför och det hade just börjat sippra ut rök. Det var tomt på gatan nu, men de som bar skulden till detta kunde inte vara långt borta. Ninni försökte titta åt alla håll på samma gång och tog ett fast tag om slidkniven hon bar i bältet. Ibland blev det ilskna surret starkare. Ett ordlöst, gutturalt vrål av raseri vars källa verkade befinna sig något kvarter ifrån dem. Och ibland sjönk det till ett doft mummel. När faran väl kom var det emellertid både plötsligt och ljudlöst. Massan av män smög fram runt gathörnet två kvarter framför dem, likt en vargflock på jakt. De fyllde upp hela gatan och det enda som hördes var trampet av deras fötter. När de fick syn på Ninni och de andra var det som om någon kastat en fackla i en höstack. Utan ett ögonblicks tvekan störtade de samfällt framåt i en rasande, vrålande hop. De svängde med högafflar och svärd, yxor och påkar, vad som helst som kunde tjäna som vapen. Ninni hade tillräckligt mycket kvar av sin vrede för att kunna omfamna Shaidar, och hon gjorde det utan att tänka innan hon ens såg skenet tändas kring Elaine. Det fanns ett dussin olika sätt att använda kraften för att stoppa pöbelhopen och ytterligare ett dussin för att förgöra dem om hon så ville, om det inte varit för att Mowgli skulle kunna upptäcka dem. Hon visste inte om det var samma tanke som hejdade Elaine, utan bara att hon lika ursinnigt klängde sig fast vid sin vrede och vid urkällan. Det var Mowgli som gjorde det så svårt, mycket mer än folkhopen som kom rusande mot dem. Hon klängde sig fast, men visste att hon inte vågade göra någonting. Inte om det fanns någon annan möjlighet. Hon önskade nästan att hon kunnat skära av Elaines flöden om denna skulle väva några. Det måste finnas något annat sätt. En reslig kar i sliten röd rock vars gröna och gyllene broderier vittnade om att den tillhört någon annan sprang ut framför de andra på sina långa ben, vilt viftande med en vedyxa. Bijits pil träffade honom i ena ögat och han föll livlös till marken. Men blev genast nedtrampad av de andra som rusade vidare med förvridna ansikten och ordlösa skrik. Ingenting skulle kunna stoppa dem. Med ett tjut som var hälften raseri och hälften ren skräck drog Ninni sin slidkniv samtidigt som hon beredde sig på att leda kraften. Som när en våg slår mot en klippig strand splittrades anstormningen mot tjänarjernas stål. Männen med hårpiskorna i nästan lika medfarna kläder som motståndarna arbetade metodiskt med sina långa tvåhandssvärd likt hantverkare som utförde sitt hantverk, och angreppet nådde inte längre än till deras tunna linje. Med profetens namn på sina läppar stupade angriparna, men hela tiden kom fler klättrande över deras kroppar. Julian, den dåren, stod också i frontlinjen med den koniska hatten på gässan och den tunna staven i händerna. Vapnet var som ett otydligt töcken där det avvärjde hugg, bröt armar och krossade skallar omkring honom. Thom arbetade bakom Julian, linkade snabbt fram och tillbaka för att ta hand om de få som lyckades komma igenom. Det enda han hade var en dolk i vardera handen, men till och med svärdkämpar föll för hans knivar. En bister beslutsamhet var målad över lekarens väderbitna anlete. Men när en kraftig kar i smedväst av läder nästan nådde Elaine med sin högaffel blev Thoms min lika vild som hos någon i pöbeln, och han skar halsen av mannen med sådan våldsamhet att huvudet nästan lossnade. Under allt detta flyttade sig Bijit lugnt från den ena platsen till den andra och träffade en angripares öga med varje pil. Om de höll angriparna stången så var det emellertid Galad som bröt deras anstormning. Han inväntade deras anfall som om han väntade på nästa dans på en bal med obekymrat korsade armar och brydde sig inte ens om att dra sitt svärd förrän de nästan var framme. Då tog dansen sin början och all hans gras förvandlades på ett ögonblick till ymnigt flödande dödlighet. Han nöjde sig inte med att hålla stånd. Han högg sig en väg rakt in i hopens hjärta. Ett öppet stråk lika brett som räckvidden för hans klinga. Ibland omringades han av 5 eller 6 män med svärd, yxor och klubbor gjorda av bordsben, men bara den korta tid som det tog dem att dö. Allt deras raseri och all deras blodtörst var inte nog för att kuva honom. Det var inför Galad som de första kastade ifrån sig sina vapen och sprang, och när resten flydde delades de kring honom. När pöben försvann tillbaka samma väg som den hade kommit stod Galad 20 steg framför de andra, ensam bland de döda och döende. Ninive röst till när han böjde sig ner för att torka av svärdsklingan på en av de fallnas rockar. Till och med denna rörelse var graciös. Till och med när han gjorde det var han vacker. Hon trodde att hon skulle kräkas. Hon hade ingen som helst uppfattning om hur lång tid som hade gått. Några av tjänarierna stödde sig flåsande mot sina svärd och såg på Galad med en stor dos respekt i blicken. Thom stod framåt böjd med ena handen mot sitt knä och försökte värja sig mot Elaine med den andra, medan han sa att han bara behövde hämta andan. Några minuter, flera timmar, det var omöjligt att säga. När hon såg på de sårade som låg här och där på stenläggningen, såg en som kravlade sig därifrån, kände hon för en gångs skull ingen önskan att hela, inget medlidande. Inte långt från där hon stod låg en högaffel där någon hade slängt den. På den ena taggen var ett avhugget manshuvud spetsat, på den andra en kvinnas. Det enda hon kände var illamående och tacksamhet över att det inte var hennes huvud. Och så kände hon sig kall. Tack, sa hon högt, utan att rikta sig till någon särskild. Stort tack. Orden sved en aning. Hon tyckte inte om att erkänna att hon inte kunnat försvara sig själv, men hon menade dem verkligen. Sen visade Birgit med en nick att hon hört, och Ninive var tvungen att kämpa med sig själv. Men kvinnan hade gjort lika mycket som någon annan, betydligt mer än hon själv. Hon stack tillbaka kniven i slidan. Du sköt mycket bra. Med ett bistert grin, som om hon visste precis hur svårt det varit för Ninive att få fram dessa ord, satte Birgit igång med att hämta tillbaka sina pilar. Ninive huttrade till och försökte undvika att se på. De flesta av tjänarierna var sårade och både Thom och Julian var fläckade med sitt eget blod här och där. Mirakulöst nog var Galad helt oskadd. Eller kanske inte så mirakulöst, med tanke på hur han hanterat sitt svärd. Men allihop, men ända till det bittra slutet, insisterade på att det bara var blessyrer. Till och med Ornor sa att de måste fortsätta, fast hans ena arm hängde slapp vid sidan och han hade ett sår över kinden som nästan skulle bli en spegelbild av det första om det inte snart blev helat. I själva verket var hon inte alls ovillig att gå vidare, fast hon intalade sig själv att hon borde sköta om männens skador. Elaine la armen om Thom för att ge honom stöd, men han vägrade stödja sig mot henne och började istället recitera en berättelse på högsång. Språket var så utbroderat att det var svårt att känna igen sagan om Kirokan, den vackra soldatdrottningen från Troll och krigen. Hon hade humör som en vildgalt som snärit in sig i ett björnbärsnår, när det var som bäst, sa Birgit med låg röst ut i luften. Inte alls som någon här i närheten. Ninive skar tänder. Hon tänkte inte någonsin ge kvinnan fler komplimanger, oavsett vad hon gjorde. Vid närmare eftertanke skulle vilken tjuvflodskar som helst ha skjutit lika bra på så kort avstånd. Vilken pojke som helst. De följdes av avlägsna vrål från andra gator, och ofta hade Ninive en känsla av att någon iakttog dem från något av de tomma, glaslösa fönstren. Det verkade emellertid som om ryktet om vad de gjort hade spritt sig, såvida nu inte iakttagarna själva hade sett vad som hänt, för de såg inga levande människor förrän plötsligt 2 dussin vitrockar steg ut på gatan framför dem. Hälften av dem med höjda bågar, andra hälften med blottade svärdsklingor. På mindre än ett ögonblick hade kenarierna dragit sina svärd. De blev förbisläppta efter en hastig ordväxling mellan Galad och en kar som hade ett härjat ansikte under den spetsiga hjälmen. Även om mannen kastade tvivlande blickar på kenarierna Thom och Julian och för den delen även Brigitte. Det grämde Ninive. Det var kanske gott och väl för Elaine att marschera fram med näsan i vädret och ignorera vitrockarna som om de vore hennes tjänare. Men Ninive tyckte inte om att bli ansedd som ofarlig. Det var inte långt till floden. Bortom några små magasinsbyggnader i sten med skiffertak stack stadens tre pirar ut i floden. Flodbotten var så uttorkad att pirarna nätt och jämt nådde ut i det som fanns kvar av strömfåran. I änden på en av pirarna låg en bukig tvåmastare förtöjd. Ninive hoppades att det inte skulle bli några problem att få var sin hytt och att det inte skulle gunga allt för illa. Vid pass 20 steg från kajen satt en liten skock människor hopkurade, bevakade av fyra vakter i vita mantlar. Det var knappa dussinet män, de flesta gamla och alla trådslitna och tilltuffsade, och dubbelt så många kvinnor. De flesta av kvinnorna hade två eller tre barn som klamrade sig fast vid dem, och vissa dessutom ett spädbarn i famnen. Ytterligare två vitrockar stod på själva kajen. Barnen gömde ansiktena i sina mödrars kjolar, men de vuxna tittade längtande på skeppet. Synen fick det att skära i hjärtat på Ninive. Hon kom ihåg hur hon sett samma blick, fast i mångdubbel upplaga, i Tanchico. Människor som desperat hoppades på en väg till tryggheten. Hon hade inte kunnat göra någonting för dem. Innan hon kunde göra någonting för dem som hon såg nu heller, hade Galad gripit henne och Elaine vid armen, dragit iväg dem längs piren och ner för en ranglig landgång. Ytterligare sex män med stränga ansikten, vita mantlar och glänsande brynjor stod på fartygsdäcket och höll uppsikt över en samling barfota och huvudsakligen barbröstade män som satt på huk i det vida stävpartiet. Kaptenen stod vid landgångens fot och kastade lika vresiga blickar på vitrockarna som på den brokiga samling som klev ombord på hans skepp. Agni Neres var en lång, benig kar med utstående öron och envisa drag. Han var iklädd en mörk rock och brydde sig inte om svettdropparna som rann längs hans kinder. Ni betalade färdpriset för två kvinnor. Jag förmodar att ni väntar er att jag ska ta med männen och den andra jäntan gratis. Birgit gav honom en farlig blick, men det verkar han inte se. Ni ska få era pengar, gode kapten, sa Elaine med sval stämma. Så länge priset är rimligt, sa Ninive och ignorerade den vassa blick hon fick av Elaine. Neres läppar blev ännu tunnare, fast det knappt borde varit möjligt, och han sa fortfarande vän till Galad. I så fall seglar jag nu, om ni tar med era män från mitt fartyg. Jag tycker mindre om att vara här i dagsljus än någonsin. Så snart ni fått ombord resten av passagerarna, sa Ninive och nickade mot människorna som kurade på stranden. Neres tittade efter Galad, men den hade gått för att tala med de andra vitrockarna. Sen kastade han en blick mot människorna på land och talade till luften ovanför Ninives huvud. Alla som kan betala, det är inte många av det där anhanget som ser ut att kunna det, och inte ens om de kunde det skulle jag kunna ta ombord allihop. Hon ställde sig på tå så att han omöjligt kunde missa hennes leende. Det fick hans haka att krypa ner i kragen. Allihop, kapten. Annars drar jag öronen av er. Mannen öppnade ilsket munnen, men spärrade sedan upp ögonen när han fick syn på någonting bakom henne. För all del, sa han hastigt, men jag väntar mig någon form av betalning. Jag ger allmosor vid nyår och det är långt till dess. Hon lät hälarna sjunka ner på däcket igen och tittade sig misstänksamt över axeln. Där stod Thom, Julian och Uno och betraktade henne och Neres med vänliga miner. Så vänliga de nu förmådde sig ut med tanke på Unos drag och att de var alldeles blodiga i ansiktet. Alldeles för vänliga. Med en avmätt fnysning sa hon. Jag vill se dem ombord allesammans innan någon så mycket som rör vid ett rep. Varefter hon gick för att söka upp Gallard. Hon antog att han förtjänade någon form av tack. Han hade trott att det han gjort varit det rätta. Det var ett bekymmer som gällde den bästa av män. De trodde alltid att de gjorde det rätta. Nåväl vad Thom och de båda andra än hade gjort, så hade de besparat henne mödan att munhuggas med Nerys. Hon hittade Gallard tillsammans med Elaine. Hans vackra drag utstrålade vanmäktig irritation. När han fick syn på henne ljusnade hans min. Niniv, jag har betalat för er till Boanda. Det är bara halvvägs till Altara, där Born rinner ut i Eldarfloden. Men jag hade inte råd att betala mer. Kapten Nerys tog vartenda öre jag hade, och jag var ändå tvungen att låna. Karn tar ut 10 dubbelt pris. Jag är rädd att ni själva måste ta er till Camelin därifrån. Jag är verkligen ledsen. Du har gjort alldeles tillräckligt redan, sköt Elaine in. Och hennes blick gled bort mot rökplymerna som steg mot himlen ovanför Samara. Jag gav mitt löfte, sa han trött och resignerat. De hade uppenbarligen hunnit diskutera en del innan Niniv kom. Niniv lyckades framföra sitt tack, vilket han nådigt avfärdade, men han såg ut som om hon inte heller förstod. Och det erkände hon villigt. Han hade satt igång ett krig för att hålla ett löfte. Där hade Elaine rätt. Det skulle bli ett krig, om det inte redan börjat. Och likväl vägrade han att kräva ett bättre pris av Nerys, trots att hans män hade skeppet under kontroll. Det var Nerys skepp, och sålunda kunde Nerys begära vilket pris han önskade, så länge han tog med sig Elaine och Niniv. Det var sant. Gallard hade aldrig brytt sig om priset för att göra det rätta, vare sig det var han själv eller någon annan som betalade. Han stannade till vid landgången och tittade mot staden som om det var framtiden han blickade mot. Håll er borta från Randall Thor, sa han bistert. Han för undergång med sig. Han kommer att bringa världen på fall igen innan han är klar. Håll er borta från honom. Sen stegade han upp till piren. Han ropade redan efter sin rustning. Niniv kom på sig själv med att utbyta en undrande blick med Elaine, men de vände strax generat bort blickarna båda två. Det var svårt att dela sina känslor med någon som när som helst kunde kasta oförskämdheter över en. Det var i varje fall därför Niniv kände sig besvärad. Varför Elaine skulle se så uppbräckt ut begrep hon sannerligen inte, såvida inte kvinnan äntligen börjat ta sitt förnuft till fånga. Gallard kunde inte misstänka att de inte alls hade för avsikt att fara till Camelin. Absolut inte. Men var aldrig så lyhörda. Det dröjde ett bra tag innan hon och Elaine såg på varandra igen.